Igår var det teaterpremiär på en föreställning som bygger på brevväxlingen mellan Annika Östberg, som sedan mer än 26 år sitter i fängelse i USA för två mord som hennes dåvarande pojkvän begick. Den amerikanska lagstiftningen är lite annorlunda än den svenska, och eftersom Annika fanns med på brottsplatsen och inte aktivt hindrade morden så bedömdes hon som medskyldig. Pojkvännen hängde sig i häktet, så Annika Östberg fick ta allt hat och hemkänslorna i Kalifornien. Eftersom en av de skjutna var en polis så hotades hon av dödsstraff. Annika förklarade sig skyldig och dömdes till mellan 25 år och livstidsfängelse. Hennes advokat bedömde att hon skulle vara ute efter 10-12 år. Hon sitter fortfarande kvar.
Jag har gjort som strutsen. Stuckit huvudet i sanden och arslet i vädret, så känns det. Det har varit en underlig upplevelse. Ju större allt blir, ju fler människor som blir inblandade och ju högre upp på den politiska stegen mitt fall kommer, ju mer isolerad känner jag mig. Det borde vara tvärtom. Jag missförstår mig inte. Jag är tacksam för vad som görs för att få mig överflyttad. Men engagemanget hos er som vill hjälpa mig överskuggar syftet att få hem mig, att avtjäna straffet där hemma. Jag kallar mig skämtsamt för en celebre noir, men jag skämtar bara till hälften. Och jag vill visa att jag gör mitt bästa för att ta mig ur denna min självpåtagna tystnad. Om man kan säga så, med tanke på allt som har skrivits den senaste tiden. Jag ska försöka förklara. Är jag deprimerad? Ja. Är jag trött idag? Ja. Då är det väl inte en bra dag att svara på era brev. Men det är så här jag är. Det här är också jag. Jag slår vad om att ni vet att jag rymde när jag var 13. Men visste ni att min favoritfärg är turkos? Vet ni att jag har varit prostituerad? Visste ni att mitt drömyrke som liten var läkare? Ni känner tragedierna, men visste ni att jag älskar björnar? Pistageglass? Nej. Det är förtrolighet, men det är ett förtroende som är spegelvänt. Och om mig och mitt liv. Folk vet redan allt som det borde normalt ta år att lära känna. Jag möter plitar som ser mig som något de just skrapat bort från skosulan. Skit, alltså. Folk besöker mig och säger, berätta hur det är, visa mig ärren. Om det är de verkliga ärren de ser eller bildliga gör saken bara värre. Var går gränsen mellan rätt och fel, saklighet och överdrift? Var går gränsen mellan samhällets svar och hämnd? När slocknar drömmarna om befrielsen och när avslöjas fördömelsen? Jag vill också ställa frågor. Men jag har varken styrka eller energi för så nätta bryderier. Jag tar mig bara igenom det. Dag för dag för dag.
Tack, Magga Pettersson. Och medan du sätter dig så ska jag fråga Lena Katarina Svanberg, som också finns här. Du skrev boken Sorgfågel 1999. Där Annika berättar sin livshistoria. Du skriver bland annat där i förordet, det är Sveriges skam, inte USA, så att hon inte är fri än.
Mm, det där är 10 år sedan. Jag har hunnit träffa Annika mer än så. Jag har följt försöken att få en överflyttad. Jag har blivit mindre naiv och jag tycker fortfarande att det var en skam att man inte hjälpte henne på den tiden som det var 1981 och de här brotten begicks. Och hon faktiskt stod inför en risk att dömas till döden. Då tycker jag att det var en skam att man inte ingrep. För där finns inga som helst dokument som visar att man gjorde något överhuvudtaget. Men sen, herregud, folk håller på. Alla håller på.
Helena Groll finns med oss från Los Angeles. Du är journalist och besökte Annika Östberg så sent som i söndags. Hur mår hon idag?
Ja, hon lever sitt liv i den här torftiga och deprimerande miljön. Och lite grann som vi hörde i uppläsningen här. Hon tar sig igenom dag för dag skulle man kunna säga. Under de här 4 åren som jag har lärt känna Annika och besökt henne ganska regelbundet så har jag då lärt känna en väldigt oerhört stark och klok person, en rolig och sarkastisk och framförallt inte ett dugg bitter, även om det finns precis de här tankarna, är jag deprimerad idag? Ja, visst är jag det. Men hon har funnit henne ganska hoppfull inför framtiden och precis som många vittnar om så blir man blir djupt imponerad när man träffar henne. Men jag tycker att det som har hänt under det senaste året är påfallande. Det har hänt någonting med henne, både psykiskt och fysiskt, som är väldigt oroande.
Vad då?
Ja, den här hoppfullheten, den har börjat försvinna. Det är ett annat tonläge som man möter från Annika. Hon har ofta sagt till mig under det senaste året att det känns som jag vandrar i kvicksand. Jag kommer aldrig fram. Hon uttrycker en sorts vanmakt och hon har ju inte velat ta mediciner. Hon är ju gammal drogmissbrukare, men nu har hon då börjat äta antidepressiva medel och samtidigt då på bara några månader så har hon gått upp rejält i vikt, och det här är någonting hon talar om själv väldigt öppet, hur jobbigt hon tycker det är.
Hon väger 114 kilo vad jag förstår.
Ja, över det nästan 120 ungefär, och hon är stor, hon är en lång och ståtlig kvinna, men hon har en otrolig övervikt och hon tror själv då att det handlar om medicinen. Och man kan se många andra kvinnor som är dömda till livstid som också sitter där med princip samma problem, som långsamt på något sätt sväller upp i den här miljön. Hon har ont i sin rygg, hon går dåligt. Hon trillade förra året och slog sin arm. Och det är omöjligt att motionera på det här stället. Det finns inget ställe man kan vara. Maten är usel. Så det är som en ond cirkel. Hon sa till mig när jag träffade henne i söndag, så sa hon: jag längtar till jag är 55 år, för då får jag en extra madrass och en kudde till. Och så behöver jag inte stå i den här långa kön till duschen. Så det var ungefär så hennes perspektiv såg ut när jag träffade henne då bara för några dagar sedan.
Ja, Magga, du hade ju den här brevväxlingen med henne, men det verkar, hon har ju brevväxlat med många och många har engagerat henne, men hon har också sett fångarna som hon har blivit fäst vid, blivit frigivna. Hon har till och med överlevt ett antal fängelsedirektörer och hon vad känner du också ägnat mycket åt henne? Vad känner du idag?
Jag var som är alldeles upp en väldigt stark känsla i mig som är rätt plågsam och ganska uppenbar. Det är ju att hon lever ett liv där. Alltså det är ju faktiskt frågan om det. Eftersom det har gått en sån otroligt lång tid. 26 år, det är alltså nästan samma längd, lika många år som hon var gammal när det här tragedierna hände. För det kan man ju inte säga annat än att det var det.
Hon fyllde 54 häromdagen.
Ja, det gjorde hon. Alltså det är ju en ofattbar massa tider egentligen.
Lena Katarina Svanberg, du träffade henne också relativt nyligen.
Jag träffade henne i julhelgen. Det gjorde jag. Och viktökningen är ju påfallande och hon har svårt att gå. Hon har haft en dålig rygg länge, så att det där är påfallande. Det jag tänkte på, det var att förr när UD har arbetat för att få den här överflyttningen gjord, vilket ju då de amerikanska myndigheterna säger att det kan inte diskuteras förrän man har fått straffet tidsbestämt. Då har det hetat att av humanitära skäl skulle de över eftersom hennes mamma har kommit upp i åren. Men det jag menar nu när jag träffar henne, vilket var en stor förändring mot den Annika jag har träffat förut, det är att man nu av humanitära skäl skulle få en överförd för hennes egen del. Inte för mammas skull utan faktiskt för Annikas skull. Och det allvarligaste, alltså hon har ju tidigare arbetat efter de här 12-stegsmetoderna och haft sina 12 steg att gå till. Och när hon nu säger att de 12 stegen inte håller ihop henne längre, då har hon förlorat väldigt, väldigt mycket av sin tillit till en kraft som är större än hon själv. Mm. Och det är väldigt allvarligt för henne, och då kan hon förlora sitt hopp. Och då, den här gången blev jag orolig, det har jag inte blivit förut.
Vi har nu också med oss Nina Ersman, nytillträdd generalkonsul i Los Angeles. Det är nu du som har ansvaret för kontakten med Annika Östberg på och de kaliforniska myndigheterna. Har du träffat henne?
Ja, Det har jag gjort här före jul.
Jag vet inte, det måste vara den 20:e diplomaten i ordningen eller så som hon så att säga får redogöra för sitt fall.
Ja, det har varit en väldigt, väldigt lång lista på människor som har engagerat sig i det här fallet. Det är ett unikt fall för Sverige med en människa som har suttit så väldigt länge.
Vad fick du för intryck av henne?
Ja, inte riktigt kanske så pessimistisk som Lena Katarina är. Jag tyckte att, precis som alla andra har vittnat om, att det är en väldigt stark och personlighet. Och jag tror att hon fortfarande har hoppet, och vi också, om att få henne överförd.
Vad kan du nu göra som generalkonsul?
Ja, du, som sagt, jag är inte den första här, utan det är en lång rad svenska diplomater och justitieministrar och människor som har engagerat sig i detta. Och vi fortsätter nu att arbeta inför det förhör som ska vara i år i den här kriminalvårdsnämnden. Och vi försöker då återigen att få till stånd ett överförande.
Det är ju kris i Kaliforniens fängelsesystem. Man släpper ut folk i förtid och man vill att mexikanska fångar ska avtjäna sina straff i hemlandet för att motverka den stora överbeläggningen. Är inte det här ett argument för att hon bör överföras efter 26 år?
Det är väldigt speciellt det här fallet eftersom det handlar om mord på en polisman. Det är inte riktigt ett sådant fall som fungerar att argumentera för att man skulle överföra henne för att spara pengar.
Mm. Lena Katarina Svanberg.
Det jag tänker på är att det finns ju inte en dom egentligen om man går till juridiken, utan det finns ju en plea bargain. Hon gick ju med på att acceptera det här straffet mot att hon slapp rättegången som skulle leda fram mot eventuellt dödsstraff. Och den ändringen i praxis som finns i Kalifornien, där man arbetar efter praxis hela tiden, det vet inte jag om UD har använt under årens lopp, att det faktiskt att hon avtjänar ett straff som var längre än det hon i praktiken förväntades få. Och den sortens argument tillsammans med guvernören, som ju faktiskt är den som i slutänden, det är ju ett politiskt beslut som behövs i slutänden för att både få straffet tidsbestämt och en eventuell överföring till Sverige.
Helena Gråhl, du var ju med vid 2005 vid förhandlingarna då. Det var ju ytterst hetsk stämning då vid de anhöriga, om jag minns det rätt, ropade: du ska inte komma här och säga att du behöver träffa din mamma, för vi får aldrig träffa våran pappa eftersom han sköts ihjäl.
Mm. Jo, det var ju en oerhört plågsam tillställning för Annika framförallt. Och det är alltså, de här brottsoffer har en otroligt stark ställning här i USA, det ska man komma ihåg. Och det faktum då att det handlar, precis som Nina Ersman säger också, om ett polismord, det gör det ännu svårare. Och även distriktsåklagaren som satt med sa att Annika Östberg är en kallblodig mördare. Att svenska folket har fått en helt felaktig uppfattning. Hon är minsann inget offer, hon är ingen mönsterfånge. Och som sagt, de här två döttrarna då fick ju skrika ut sitt hat och sin avsky, att vi hoppas att du får stanna här tills du dör. Så att kom tillbaka om 3 år blev nämndens beslut den gången i maj 2005, och nu är det alltså dags igen, och frågan är, de här döttrarna kommer naturligtvis uppträda igen, och det gör att det är politiskt omöjligt naturligtvis för en nämnd att säga att vi ska släppa en person som har begått de här brotten.
Jag kommer ihåg, jag intervjuade Fredrik Reinfeldt i USA precis efter att han hade träffat Arnold Schwarzenegger, och då sa ju Reinfeldt, han tog ju officiellt i alla fall vad vi vet inte upp frågan, men sa att den tysta diplomatin kanske är effektivare. Hur reagerade Annika på det?
Ja, hon var ju besviken förstås att han inte tog upp hennes fall. Alla statsministrar tidigare har ju ändå nämnt detta och tagit upp det vid officiella besök, så hon var besviken. Och samtidigt så som sagt, så många har varit inblandade. Hon hade inga stora förhoppningar, hon hade inga förväntningar. Och jag tror att de förväntningarna och förhoppningarna är oerhört låga. Så att, och samtidigt så kanske den tysta diplomatin verkade i det fallet också. Det är möjligt att Reinfeldt tog upp det här med Arnold Schwarzenegger utan inte vid bordet. Men som sagt, Annika Östberg själv var besviken.
Nina Ersman, är det den tysta diplomatin som är effektivast nu, tror du?
Jag vet inte riktigt exakt vad man menar med tyst diplomati. Jag menar, det är klart, vi har försökt under årens lopp alla tänkbara vägar att nå framgång på och lyfta på alla stenar som ligger i vägen, och det fortsätter vi med att göra. Vi vill inte stänga några spår och gå ut och liksom säga att det och det, den och den har inte fungerat och så vidare. Utan vi fortsätter ju tills vi når framgång. Och som sagt, det här målet ska ju upp nu i år igen. Och vi satsar ju allt på att än en gång lägga en ansökan om överföring och att påverka alla våra kontakter.
Lena Katarina Svanberg, jag blev väldigt berörd när jag läste din bok för flera år sedan. Och jag tänker, var gång jag själv har tagit upp det här med amerikanska diplomater och så, ibland funderar man ju om när vi tar upp och pratar om det här, är det kontraproduktivt? Vi tror ju att vi hjälper Annika, men den hemska tanken är kanske att just de säger som de reagerade där på frigivningsnämnden, att svenskarna ska inte komma här och vara kaxiga och har du funderat, gör vi rätt?
Detta har jag funderat över väldigt, väldigt mycket. Därför att när jag skrev boken var jag fullständigt övertygad om att när det här blev berättat och det här blev synliggjort, då trodde jag liksom på journalistiken, så den öppna berättelsens möjlighet att påverka. Och nu vet jag inte, och då hade man ju just agerat med den tysta diplomatin väldigt länge. Men nu vet jag inte längre, jag tvivlar på det mesta. Och det ängsligaste av allt det är ju om jag har gjort henne skada genom att skriva den här boken.
Tack Lena Katarina Svanberg, tack också Helena Grål, journalist i Los Angeles, Nina Ersman, generalkonsult, och Marga Pettersson, skådespelerska.